och välkomna till Italienpodden med mig Sara Järv och Sara Emilia Nässén. Idag ska vi prata om Neapel, staden som man måste se minst en gång i livet. Man ska se den och sen dö, eller hur var det?
Ja, precis. Det finns ju det här kända uttrycket se Neapel och dö, eller på italienska vedi Napoli poi muori.
Just det.
Det är en sån fantastisk stad som man bara måste ha sett.
Ja, vem var det som sa det egentligen?
Alltså det var ju författaren Goethe som gjorde det här uttrycket känt i sina, genom sina reseskildringar. Men man vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det var inte han som myntade det. Det är något man har sagt i Neapel väldigt länge.
Men något som är säkert är ju att vi håller med honom att Napoli verkligen är en stad som man bör besöka.
Fler än en gång.
Ja.
För det finns väldigt mycket att upptäcka.
Vad är din relation till Napoli eller Neapel?
Min relation till Napoli är att innan jag hade varit där, men jag hade bott i Italien och varit mycket på andra platser i Italien, så var jag under lång tid väldigt fascinerad av den här staden och hade en sån här mytisk aura för mig. Jag var drogs, jag ville till Neapel. Samtidigt så var jag ganska rädd, vilket jag tror inte är helt ovanligt, för jag hade hört om det här med kriminalitet, det är en kaotisk stad, ganska osäker stad, ficktjuvar. Så att det var
den lite, har ju lite dåligt rykte.
Ja, vilket är på ett sätt väldigt oförtjänt, för det är en fantastisk stad, men det finns ju den här lite mörkare problematiska sidan också. Men det var lite kul, för jag var ju verkligen förberedd så det heter duga, så jag vågade ju knappt ha på mig liksom några ringar, armband, örhängen eller solglasögon. Jag hade ingen väska, liksom pengarna
för att du inte skulle bli rånad.
Ja, för jag tänkte liksom, man går ut på gatan och det är bara vilda västern.
Ja, för det är precis det man hör.
Och så var det ju inte när jag kom dit. Nu reste jag med en person som känner till staden väl, så jag var på väldigt liksom trygga ställen. Man kanske ska undvika vissa kvarter. Det finns ju ett område som heter Quartier Spagnoli som är lite ruffigare. Och man hänger ju inte där på kvällen, utan man håller sig i de här.
Men visst ligger det också ändå ganska centralt i.
Det ligger väldigt centralt.
Ja.
Och det här är en speciell sak med Neapel, tycker jag, som är ganska ovanlig, att alla typer av livsstilar finns liksom representerade i stan, i centrum. Om du tänker vanliga storstäder, så är det ju ofta att man ser de lite flottare sidorna i centrum, sen har du förorterna och då är det en annan typ av liv och slum och så vidare. I Neapel har du allt sida vid sida, vilket gör att man visserligen ska veta var man rör sig, men det gör också att man får en känsla att det här är en riktig stad.
Ja, det är praktiskt.
Finns alla människor.
Till liksom äkthetskänslan.
Precis.
Av staden.
Och det är det som är så häftigt. För det är en otroligt myllrande, kaotisk, rörig, men varm, välkomnande och inspirerande, otroligt vacker stad.
Ja,
verkligen. Så det finns liksom,
ligger ju precis vid havet med den här mäktiga vulkanen Vesuvius.
Precis.
Precis intill staden.
Ja, och väldigt rik historia. Det har ju varit ett viktigt kulturellt centrum också för konst och litteratur och arkeologi. Och man kan verkligen förkovra sig.
Ja, verkligen.
Så det är en fantastisk stad.
Och musik och sång. Det är en fantastisk stad, jag håller med dig. Men det var samma sak för mig faktiskt som för dig. Att jag hörde att det var väldigt farligt i Neapel. Jag bodde ju då i Florens, och under alla de åren jag bodde där så var jag aldrig och besökte Napoli. För att fiorentinerna, mina vänner i Florens, de avrådde mig. För de sa att det är en smutsig och skitig stad, och napolitanerna, de är otrevliga och man kan inte lita på dem, och du kommer bli rånad så fort du går ut ur tåget. Så jag vågade ju inte ta mig dit och hade väldigt låga förväntningar ändå.
Och det här är ju väldigt hemskt, att det finns sådana här liksom, dels rivaliserande relationer mellan olika städer, historiska skäl till det.
Ja.
Men också att det finns generellt en syn väldigt ofta i norra Italien på södra Italien som är lite man ser ner lite på.
Ja, lite rasistisk nästan.
Ja, definitivt. Ja. Det är väldigt sorgligt.
Det är jättetråkigt. Men det här gjorde ju också att jag hade väldigt låga förväntningar när jag väl kom till Napoli och blev helt förbluffad över hur fantastiskt det ja. Faktiskt var. Det är mm. otroligt vackert mm. och lite som ett eget land på något sätt. Ja. Det är inte riktigt som resten av Italien, det är liksom sitt eget, sin egen lilla stad.
Precis, på många ja. Sätt. Det är ju hur staden fungerar och ser ut, men det är också hur man pratar. Napolitanska mm. är ju väldigt speciell dialekt som kan vara väldigt svår att förstå.
Lite som ett eget språk.
Precis, och den är de också stolta över.
Ja.
Och sen så finns det lite egna, en egen, ett eget sätt att se på saker. Jag kommer ihåg, apropå det här rädslan för kriminalitet och så, att jag fick berätta för mig innan att här råder liksom andra lagar.
Helt egna regler också.
Ja, ja. Precis. Så om man kör bil och parkerar sin bil, så är det bättre egentligen att lämna den, det är säkrare att lämna den olåst än att lämna den låst.
Jaha,
för lämnar du den olåst så kommer folk att tro att du är där i närheten och spanar. Du springer ut och köper paket cigaretter eller någonting.
Ja.
En lott. Eller
ja, ja.
Men är den låst?
Ja, då kommer du vara borta ett tag.
Precis.
Ja. Så att, är du fritt fram och ta den.
Precis. Mm. Och jag tror att för att kunna liksom, röra sig och fungera i en sån här speciell och kaotisk stundtals stad, så måste man vara ganska street smart. Man, ja. måste tänka ett varv till.
Man måste vara lite furbo, som de säger på italienska. Precis. Det betyder precis det, att man är liksom lite lurig, lite smart.
Lite liksom ja. Listig.
Listig,
eller hur?
Ja. Ja.
För det är en egen värld,
ja.
Eller hur?
Ja, det är verkligen som en egen värld. Men jag ska också säga att i vardagen i mitt liv idag i Sverige, så hör jag talas om Napoli enbart i fotbollssammanhang.
Just det.
Då min son är väldigt fotbollsintresserad, och Napoli har ju också ett väldigt känt fotbollslag.
Ja.
Där bland annat Maradona spelade under sin storhetstid. De har till och med en stadion, en fotbollsstadion, som är uppkallad efter honom.
Mm.
Och jag fick faktiskt lära mig här om dagen att fotbollslaget Napoli har en spelare som heter Kvitska Kvaratskhelia.
Okej.
Som de kallar för Kvaradona.
Kvaradona.
Ja, för att han spelar tidigare väldigt lika som Maradona.
Ja, en stor komplimang.
Ja, väldigt komplimang. Men du, där tar mina fotbollskunskaper slut.
Ja, så att, men då tänker... har vi det gemensamt ja. Också. Jag, precis, vi, förutom fotboll, som ju säkert många kopplar till Neapel, känner till, så är ju Neapel såklart i mångas sinnen kopplat till mat.
Ja.
Och framförallt pizzan då.
Ja.
Vi måste ju bara nämna den,
ja,
även om det finns mycket mer. Men det går liksom inte att prata om mat i Neapel utan att nämna napolitansk pizza.
Nej, verkligen. Pizza napoletana.
Pizza napoletana, den har ju blivit väldigt, den har ju boomat här i Sverige och är väldigt populär. På ganska kort tid faktiskt.
Mm. Men vad är det som gör den så speciell jämfört med andra typer av pizzor?
Alltså, för det första så är ju att göra pizza i Neapel är ju ett gediget hantverk som kan ta ett halvt liv att lära sig. Och de är ju väldigt stränga med hur det ska göras för att man ska kunna kvalificera. Det är liksom ett ärofyllt arbete att vara pizzabagare.
Mm.
Som själva stilen på pizzan är att den är väldigt fluffig deg. Du har ett exempel pizza romana, den är ju mycket tunnare.
Mm.
Så typiskt för napoletan är de här tjocka, fluffiga kanterna.
Just det.
Givetvis gjord på fin surdeg som har stått och jäst till sig naturligt. Mm. Och väldigt lättsmält faktiskt. En sak som jag tänkt mycket på i Italien när man äter liksom hantverksmässig pizza, det är att det är ju ingen tung rätt. Alltså italienare säger ju ofta så här: ska vi äta något lätt? Vi går ut och tar en pizza.
Ja. Medan man i Sverige kanske säger så här: gud, jag åt så himla mycket igår. Jag åt en stor pizza själv.
Precis. Liksom, men det gud vad det är onyttigt skillnad. Och svulstigt.
Ja.
Och där är det liksom en ganska lätt rätt. För att den är så... det är så fin deg. Den är så lättsmält. Det är ju någonting som jag tycker italienare pratar väldigt mycket om, så här, hur lättsmält maten är. Har du tänkt på det?
Ja, de pratar om matsmältning.
De är väldigt fixerade vid matsmältning. Ja, de pratar verkligen. Väldigt öppet. Liksom så här. Ja, men den här smälter jag väldigt bra, den här pastan. Så det är en stor grej,
ja,
för
dem. Ja, det får vi nästan göra ett eget program om italienare
och matsmältning. Så det, och det här är ju väldigt så här lättsmält mat. När det är så här fint gjord, och så är det fina råvaror, mycket grönsaker. Man har ju liksom inte ett kilo ost, utan det är lite buffelmozzarella och det är, man kan ju...
Och bra tomat, det är väl också viktigt. Det växer mycket fina tomater i
San Marzano och tomaterna. Ja. Mm. Så superfina råvaror. Och det finns ju faktiskt det här, en märkning i, det är en association i Italien som liksom fokuserar på pizza. Och de har ju det här, den här märkningen La Vera Pizza Napoletana, som man kan få om man då
den
lever upp.
Precis,
om man
pizza.
Gör det enligt, man har rätt kunskaper och gör den här pizzan på rätt sätt.
Ja.
Så det är ju verkligen en stolthet.
Ja, det är ett hantverk.
Har du någon favoritpizza i Neapel? Eller
alltså jag tycker att man känner om en pizzeria är bra genom att prova deras margherita.
Just
den här klassiska, enkla med bara tomat, mozzarella och basilika.
Håller med, och det är ju så gott. Och vet du vad den pizzan, vad det namnet kommer ifrån? För den fanns ju i Neapel.
Ja, precis. Det var något med någon drottning, eller?
Det var ju så att efter att Italien hade enats då 1861, så skulle, lite senare, slutet på 1800-talet, så skulle Margherita av Savoy, som var Italiens drottning där i slutet av 1800-talet, komma på besök till Neapel.
Mm.
Och då tror man att det var så att hon var väldigt trött på den här franska maten som var liksom väldigt trendig i Europa den här tiden. Så de ville imponera på henne och gjorde tre typer av pizzor, varav ena var då med tomat, mozzarella och basilika. Då för att hedra den flagga som man hade skapat vid nationens enande.
Italienska flaggan.
Och hon sa så här, blä till de två första, men den här älskade hon. Så då fick,
och då fick
den hennes namn. Så säger man att det gick till.
Ja.
Och den är ju supergod, jag håller med. Jag har en annan favorit som är lite typisk för Neapel. Och det är salsiccia e friarelli.
Ja, friarelli, det är såna vild broccoli, eller?
Precis, det är som en broccoli-liknande växt. Som är lite så här, den är ganska bitter i smaken.
Ja.
Den har lite beska. Mm. Och man äter ju den också som en contorno, så bara med olja och salt och vitlök. Jättegod. Jag tycker det är rätt gott på pizza faktiskt.
Ja.
Och så är det salsiccia.
Ja, det är jättegott.
Mm. Verkligen. Nej, men så det är ju en lång historia kring pizzan.
Ja, men man äter ju inte bara pizza i Neapel.
Absolut inte. Har du några andra rätter som du vill berätta om?
Ja, alltså det finns ju en väldigt, väldigt typisk rätt som napolitanerna äter hemma, lagar hemma, men den finns också ofta på restaurangerna, som är pasta med potatis. Pasta e patate, och ibland med provola, alltså med den här lokala osten.
Inte rökta.
Ja, precis. Mm. Och det är en väldigt speciell, man tänker det är jättekonstigt att man har pasta och potatis i samma rätt, det är bara kolhydrater. Men det här är en rätt som är sprungen i fattigmansköket, precis som väldigt många andra rätter i det italienska köket.
La cucina povera,
precis. Och då... Och den här är gjord för att man ska kunna stå sig länge. Man ska kunna arbeta en hel dag utan att bli hungrig.
Mm.
Så att det är ju stark, den är väldigt, väldigt stärkelsestinn rätt. För att man kokar pastan tillsammans med potatisen i samma vatten. Mm. Och sen så har man i osten på slutet.
Mm.
Så att det blir ju liksom som en röra som man sen lägger upp på tallriken. Och man brukar säga att... den är perfekt när man kan ta tallriken, vända den upp och ner över huvudet och rätten åker inte ur.
Okej, okay, så när man vispar grädde ungefär då?
Ja, precis. Eller äggvitor väl?
Ja, just det.
Eller grädde kanske också, jag vet inte.
Men den är faktiskt väldigt god. Det låter inte så gott, men det är faktiskt väldigt gott.
Mm.
Och sen tycker jag att man ska hylla de här typerna av rätter i våra kolhydrats... fobiska tider.
Ja.
Det är inget fel med bra kolhydrater.
Nej, verkligen inte.
Det är jättebra
inte.
Med potatis och pasta.
Ja, eller hur? Det är otroligt näringsrikt.
Kommer man långt på.
Ja. Sen finns ju också den lite mer klassiska och lite mer välkända pastarätten, pasta la puttanesca.
Ja.
som är en väldigt färggrann pastarätt med svarta oliver, kapris, sardeller, chili och persilja.
Mm.
Den är liksom kryddig och liksom salt. Väldigt, väldigt god. Och namnet kommer faktiskt ifrån, just för att den är så färgglad, så tyckte man att den var lika färgglad som glädjeflickorna i de här lite ruffare kvarteren.
Just det, därifrån Napolis gator. Ja. Sen finns det ju, ja, det finns ju väldigt fin pasta överhuvudtaget. Vi har ju pratat lite om det i vårt pastaavsnitt, om man vill lyssna på det. Men det finns ju det här området i Gragnano där man gör väldigt fin hantverksmässig pasta. Så bra kvalitet på pastan får man ju på alla restauranger i Neapel. En typisk pastasort är ju paccheri. Det är de här liksom ganska stora rören.
Ja, just det. De ser man inte så mycket i Sverige.
Nej, inte jättevanligt.
Det är liksom som en rigatone fast den är liksom större hål.
Precis, större hål och liksom större tub.
Ja.
Och den görs ju med olika såser. Sen har vi också spaghetti alle vongole. Det är väldigt vanligt i Neapel. Och sen, det är ju nära havet, så olika typer av fisk. Man friterar ju mycket också.
Mm.
Friterad fisk eller friterade...
Ja, just det. Är det inte så här, man kan gå och köpa som street food?
Precis.
Som en papperskål.
I en frigitoria. Ah. Det är ju liksom en sån här liten fritörställe, vad man kallar upp svenska. Det är ju mycket street food i Neapel.
Ja.
Och sånt köper man ju liksom i små koner.
Just det.
Popo kallas om. Så det är som en konformad pappersstrut. Det är liksom fish and chips.
Ja, men med bläckfisk och småfiskar och allt möjligt.
Det kan ju vara grönsaker eller potatis, kan vara allt möjligt. Men mycket liksom frittigarat.
Gud vad gott.
Ja, absolut. Och vad har vi mer då? Ja, vi har ju såklart buffelmozzarellan.
Och apropå den så kan man ju faktiskt också använda den i att göra till exempel gnocchi alla sorrentina.
Mm, det är gott.
Som ju är, ja, det är supergott. Det är också superenkel rätt med gnocchi som ju är en potatispasta.
Mm.
Som blandas med tomat och vitlök och basilika. Och sen så lägger man det i en ugnsform och gör pasta al forno. Ugnspasta. Lägger över... buffelmozzarellan eller vanlig mozzarella går också bra.
Ja.
Kör in den i ugnen lite grann så att det smälter och så får man den här trådiga, härliga gnocchi-rätten.
Dessutom ett av italienskans svåraste ord när man lär sig italienska.
Ja.
Gnocchi.
Jag vet inte hur många olika varianter det jag har det. Hört.
Ja, ja. Nej, precis. Gnocchi har jag hört i Sverige.
Eller gnocchi.
Gnocchi, ja, det går bra det också. Men utöver... Alltså det går ju att säga jättemycket mer om maten såklart. Så här var några guldkorn.
Ja.
Utöver det så gör man ju väldigt mycket sötsaker också. Bakverk.
Just det.
De gillar ju att äta och de gillar söta grejer i Neapel.
Mm. Som och, i hela Syditalien egentligen. Är
precis.
Det mycket mer sötsaker än i
Ja, och de är lite liksom sötare och maffigare tycker jag också än norrut. Även om det finns desserter och bakverk i hela Italien såklart. Men de är lite... mer barocka, det är mer liksom.
Ja, ja.
Den klassiska som man förknippar med Neapel är ju baba.
Ja,
det här baba. Namnet, ja, och det här namnet är så konstigt, men egentligen så kommer den från Polen ursprungligen.
Jaha.
Så baban finns på andra platser, men den har en speciell, det är en speciell tolkning då i Neapel.
Så baba är ett namn som kommer från polskan?
Precis, ursprunget är från någon polack.
Jaha,
Jag kan inte exakt historia, men jag vet att den har polsk härkomst.
Precis, det jag vet är att den är så indränkt i Rom. Att när man har ätit en sån så kan man inte köra bil.
Det kan jag tänka mig, för de finns också i olika storlekar. Det är som en sockerkaka som är lite så här svampformad. De ser ganska roliga, gulliga ut.
Ja.
De kan vara jättesmå, du kan ta en liten liksom, till kaffet bara. Men de kan vara som stora kakor också.
Ja.
Så det är klart, trycker du i en sån här stor baba och så blir det ju ganska
polyset. Det är som att ta två
polyset.
Shot.
Rom. Ja, men det tror inte jag napolitanerna bryr sig så jättemycket om.
Nej, nej.
De kör så bra ändå.
Ja, precis.
Så att,
det är de också kända för. Trafiken i Napoli är ju också väldigt
ökänd. Man måste nog köra bra för att klara sig i den trafiken.
Jag tror också
man blir skicklig.
Man kanske behöver äta en baba för att klara av att köra i den trafiken.
Precis. En annan lite rolig grej med baban, det är att man kan bli kallad... sino baba på napoletanska.
Vad betyder det?
Alltså, du är en baba.
Aha.
Och det är liksom att du är gullig, eller säg inte så, och du är en dyrgrip. Du är någonting du är söt.
Ja, jag trodde inte det. Jag trodde det var tvärtom, att det var som ett skällsord.
Det kanske, ja, jag vet inte.
Det lät så, men ärligt att det är.
Ja, nej, men det är någonting gulligt. Som det är liksom positivt. Mm. Man är söt som
en baba.
Som en baba.
Ja.
Så det kan vi ju komma ihåg.
Ska jag börja säga det?
Ja, eller hur? Mm. Sen har vi ju också en klassisk bakverk som heter le sfogliatelle. Det är ju som en snäckliknande. Vad ska man säga, en liten paj, det är gjort av smördeg och det finns olika sorter. Det finns de som har liksom tunna skivor, det är riccia som är liksom lager på
de
lager.
De är nästan lite hårda, eller hur?
De är väldigt hårda, de är så här krispiga.
Ja.
Väldigt härlig konsistens, för sen inuti så har de ju en fyllning av ricotta, mannagryn faktiskt, och ofta kanderad frukt som citronskal.
Så den är liksom lite tjock, den här smeten inuti.
Ja, det är som en gröt nästan.
Ja.
Krämgröt.
Ja,
jättegott. Och sen har du den som är frolla, som inte är skivad. Den är mer som bara en slät bullet.
Ja.
Men de är ju klassiska.
Ja, och det här äter man då till frukost? Kanske?
När man vill.
Ja.
I Neapel äter man när man vill.
Ja,
vad man
bra.
Vill. Nej, men det är ingen speciell regel. Men det kan vara som frukost.
Ja.
Det finns lite olika fyllningar på dem också, men klassiskt är frukost, men annars kan det vara en snack liksom.
Ja, mellanmål.
Mellanmål, merenda.
Mm, precis.
Och till det här då, nu ska vi komma till en punkt som är jätteviktig i Neapel. För vad vill man ha efter sin sfogliatelle?
Man vill ha kaffe.
Precis, och det här är inget att leka med.
Nej, verkligen inte, och du sa det också helt rätt. Man vill ha kaffet efter sin sfogliatelle.
Just det.
Om det inte finns några regler för när man äter de olika sötsakerna, så finns det desto fler regler för hur man ska dricka sitt kaffe i Neapel. Det är, alltså, egentligen så finns det väl regler som gäller för hela Italien.
Mm.
Men det är lite extra viktigt i Neapel för att de är kända för sitt kaffe. Det är väldigt, väldigt gott.
Mm.
Det är liksom kraftigare i smaken.
Eller hur? Det är lite såhär tjockt. Och kraft, det är bara mustigare än annan espresso.
Absolut. Mm. Men sen finns det också några enkla regler som man får tänka på.
Mm.
När man ska gå till en kaffebar i Neapel så måste man göra sakerna i rätt ordning.
Just det, vad händer annars?
Ja, vad händer annars? Ja, då får man inte den rätta upplevelsen.
Du får ha någon napoletansk svordom kanske.
Ja, precis.
I värsta fall.
Ja. Mm. Men när man kommer in i kaffebaren och så hälsar man på personalen.
Mm.
Det här gäller ju egentligen överallt i Italien. Men det är lite extra viktigt i Neapel, för det är så otroligt mycket folk.
Mm.
Så man vill att personalen ska se att man kommer in.
Ja.
Så att man får bra service.
Just det.
Mm. Och ofta så gör man ju kvittot först.
Mm.
Det är också någonting som gäller i hela Italien. Mm. Att man gör först kvittot, man betalar för sitt kaffe, sen går man med kvittot till kaffebaren, till bardisken.
Det kan ju turister vara lite ovana vid ibland, att man har det här systemet.
Ja.
Man beställer med sitt kvitto eller med sin lilla lapp där.
Ja, precis. Och sen så dricker man ju såklart det här kaffet vid bardisken.
Mm.
Tillsammans med jättemånga andra personer.
Mm.
Och det blir också en del av upplevelsen här, liksom, att stå och trängas och samtidigt njuta av sitt kaffe. Man serveras alltid ett glas vatten med sitt kaffe.
Mm.
Och det ska man dricka innan man dricker sitt kaffe.
Mm-hmm.
Vet du varför?
Nej, det visste inte jag faktiskt. Jag vill inte ens gissa fel.
Nej, men det är för att om man skulle dricka vattnet efteråt, då förstör man ju liksom, då tar man ju bort den här goda smaken av kaffet.
Det är klart.
Ja.
Som med vin, liksom eftersmaken.
Ja, man vill ha den kvar. Mm. Så man dricker först för att liksom rensa gommen och förbereda den för det här fantastiska kaffet.
Mm. En annan sak jag har lagt märke till när jag har ett Neapel som är lite typiskt där, det är att de ofta värmer kopparna också innan.
Det är nästa regel.
Ja.
Varma koppar och kaffet serveras alltid i porslin.
Ja.
I porslinskoppar. Mm. Annars på andra ställen så kan man ju se att man serverar kaffe i glas eller annat. Mm. Men det är sådana här ordentliga, varma porslinskoppar.
Så frågan är om man vill ha en takeaway espresso, vad man får då?
Jag tror inte att man får det.
Nej.
Man får inte ta med sig sitt kaffe.
Man får ha med sin egen porslinsmugg och ta med sig.
Ja, man får ju dricka kaffet där. Det går ju ganska fort. Så bråttom kan man inte ha.
Nej, precis. Det hör till att man ska stanna upp.
Ja, exakt. Och sen är det här som du sa också, att om man beställer också en brioche eller typ någon sötsak till sitt kaffe, då äter man den först innan man avnjuter kaffet.
Just det.
Ja. Så att, och barpersonalen, om de är riktigt duktiga på sitt jobb, för det är också ett hantverk att göra kaffe i Neapel, att de ska ha koll på när de ska servera dig ditt kaffe, om du också äter någonting. Då ska de vänta tills du har ätit färdigt och sen så får du ditt kaffe.
Det här tycker jag är så härligt. Det är ju som med pizzabagarna eller väldigt många andra yrken i Italien. Att det finns en sån stolthet kring det. Som i många andra länder kanske är bara en barista. Liksom.
Ja,
men det finns
en
oerhört stolthet i hantverket.
Verkligen.
Och yrket.
Ja.
Och att man gör det absolut bästa man kan. Så det är väldigt fint. Och kaffe är ju, det är viktigt för napolitanerna att de är stolta över sitt kaffe. Och det här har ju också varit faktiskt hyllat i musik under hundratals år.
Ja.
De har sjungit om napolitansk kaffe, om hur fantastiskt det är.
Ja.
Och det finns en känd sångare som heter Domenico Modugno som sjöng på 50-talet folklåten O Café.
Ja, den har jag nog hört, tror jag. Den är ganska känd.
Che bello caffè, solo napolitano fa. Så, ungefär något sånt. Och han sjunger ungefär så här: kaffe är så gott, bara en Neapel vet om hur det ska göras. Ingen vet riktigt varför. Men det är liksom en...
De är väldigt stolta över sitt Neapel, napolitanerna.
Precis. Och många andra sångare genom tiderna. Roberto Murolo är en annan. Vi har den folkkära vissångaren Pino Daniele som var från Neapel.
Ja, jag tycker så mycket om honom.
Som vi gärna ska tipsa om ni vill
leta
upp. Superfina.
Ja, skriv in Pino Daniele.
Pino Daniele, han sjöng också om... Och Fabrizio De André, en annan väldigt mytisk folkkär sångare. De sjöng om napolitansk kaffe, men när de sjöng lite senare... låtar och de här tog inspiration från de här gamla folkvisorna om kaffe, så sjöng de ofta också om lite mer djupt underliggande problem i Neapel faktiskt. Sociala problem.
Lite
och
politik.
Politik och det handlade om maffian och så vidare. Så att det fanns en dubbelbottnad betydelse i de här sångerna. Men kolla gärna upp Pino Daniele.
Ja,
och Fabrizio De André.
Ja, med favoriter.
Ja, men verkligen. Men jag tänkte på det här med stoltheten kring de här yrkena och kring överhuvudtaget det unika med Neapel och sättet att leva. Hur är napolitanerna enligt dig som folk?
Alltså, det är ju egentligen två olika delar i det där. Det är ju dels det som vi har varit lite inne på, hur napolitanerna ses utifrån i resten av Italien och kanske i resten av världen. Och det grundar ju sig i en historisk fejd egentligen mellan Napoli och Florens. Så det var inte konstigt att mina fiorentinska vänner avrådde mig. För det ligger fortfarande kvar än idag. Den här lite så här irritationen mellan fiorentiner och napolitanare. Man sa att... Napoli att det var smutsigt och att napolitanerna var de kommer lura dig och de är liksom de hade inget bra rykte. Och det här redan på 500 eller för 500 år sedan så började man skriva i Florens en hel del operor och poesi och litteratur och teaterföreställningar. Och det började växa fram en viss karaktär i de här La Commedia Fiorentina. Som var karaktären napolitanaren.
Och det här är ju en del av den här Commedia dell'arte-traditionen, eller hur?
Exakt.
Så det här är olika stereotyper liksom.
Och, ja.
Ja, just det.
Och det var ju ingen trevlig karaktär.
Nej.
Det var ju någon som kom in och skröt om sitt Napoli och att allting han gjorde var mycket bättre än alla andra.
Mm.
Att han hade jättemycket pengar och ägor och ingenting var sant.
Mm, mm.
Så att, och de här teaterföreställningarna blev väldigt, väldigt populära.
Mm.
Så de reste ju runt och spelade upp de här teaterföreställningarna runt om i hela Italien.
Mm.
Och på så sätt så spreds ju ryktet om napoletanaren som den här lurendrejaren, kan man säga.
Den här commedia dell'arte traditionen den lever ju kvar i Neapel idag. Och du har ju den här Pulcinella-figuren som representerar napoletanaren. Men den är ju... Den är ju väldigt omtyckt.
Ja.
Även om det är en karikatyr. Det är en ganska komplex person.
Mm.
Som har många sidor. Och som är väldigt liksom oförutsägbar.
Ja.
Mm. Men det är ju en del av historien som de är stolta över.
Ja, precis. För att, precis som jag sa, att det finns två sidor av det här myntet lite grann. Sen finns ju också den här delen hur napoletanare ser på sig själva. De är ju otroligt stolta över Napoli.
Mm.
Och det, jag tror lite grann att det kan vara det som du sa där också. Att det har varit en jätteviktig hamnstad.
Mm.
Många kulturer som har samlats där för att köpa och sälja varor. De har haft influenser ifrån många olika länder, det har varit mycket folk, det har hänt mycket liksom, i den staden, och det har inte alltid varit så himla lätt att bo där. Så de har ju också den här altruismen som har vuxit fram. Så när de pratar om sig själva, hur en napoletanare är, så kommer ofta det upp. Att de hjälper andra före sig själva, att andra alltid går före.
Mm. Men det tycker jag man känner av. I den staden.
Ja, jag tycker också
att det är en varm och välkomnande stad.
Mm.
Även om man kan känna av den här, liksom, det här behovet att också vara på sin vakt. Man får inte vara liksom, blåögd som man gör.
Nej.
som svensk. Nej, men man får liksom inte vara naiv. Utan man måste kanske känna av vem man kan lita på.
Mm.
Men träffar man rätt människor så är det en väldigt öppenhjärtlig kultur.
Verkligen, och de är väldigt sociala. Och sen så en annan nyckelegenskap hos napoletanare, det är ju att de är skämtsamma. De har humor.
Mm.
Och de är inte rädda för att liksom, prata högt och med allt och alla och ställa sig upp och sjunga en sång på restaurangen. Alltså det händer mycket i Napoli hela tiden. Så att det är också en liten komplex alltså en figur, napoletanaren kan man säga.
Verkligen, med många lager, precis många som lager. Staden.
Ja, exakt. Nu har vi pratat väldigt, väldigt mycket om hur napoletanare är och mat och kaffe. Och
vi glömde säga några viktiga saker om kaffet, men ska vi skippa dem?
Nej, det måste vi säga.
Några viktiga saker.
Ja.
Café Sospeso.
Ja.
Som tyder på den här altruismen som du pratar om. Det är ett begrepp som uppfanns i Neapel under fattiga tider då man såg att andra behövde hjälp. Det alltså handlar om att man kan gå in på en bar och köpa en kaffe till sig själv men också en café sospeso som betyder att du betalar för en kaffe till någon som behöver det.
Ja, för att kaffe är... En mänsklig rättighet.
Det är en mänsklig rättighet. Så alla då kommer någon in och säga, finns det en café sospeso till mig?
Ja,
det är någon generös själv som har lämnat den.
Ja. Så alla har rätt fint. Till kaffe. Det är jätte, jättefint.
Ja.
En annan sak som är viktig, det är ju att i Napoli när man gör kaffe hemma så använder man ju inte en vanlig kaffebryggare eller liksom den vanliga som resten av Italien använder. Den här moka.
Ja.
Bialetti oftast, den här kaffekannan. Utan man använder en annan kaffekanna som kallas för Cocomella, tror jag den heter.
Just det.
Ja. Och den har sitt ursprung i Frankrike. Men den tog fäste i Napoli och än idag så använder man den.
Mm.
Och den är lite speciell för att den har liksom kannan ovanpå, upp och ner.
Mm.
Så när vattnet är varmt och när det kokar så vänder man kannan upp och ner så att vattnet rinner igenom kaffet.
Så det tar lite längre tid också
att
göra det. Det blir liksom en sån här droppeffekt som är ju inne nu också, att göra sån här droppkaffe.
Ja, exakt.
Ja.
Ta mycket mer smak. Jag kan tänka mig att det är lite starkare i smaken än en moka. Mm. För det går liksom lite långsammare igenom.
Just det.
Kaffefiltret där.
Sen finns det en speciell, vi ska inte prata om kaffe hela programmet här, men en speciell typ av kaffe i Neapel som heter kaffe nocciolato, eller alla nocciola, det finns lite olika namn.
Ah,
som
vad är det?
Som är supergott. Det är liksom, det är en espresso och det är som en hasselnötskräm på den.
Mm-hmm.
Super, supergott.
Det är väldigt
gott.
Nu
pratar vi inte Nutella utan vi pratar jättefin liksom. Handgjord hasselnötskräm.
Ja,
supergott. Väldigt söt men jättegott.
Det är som en dessert.
Ja, det är verkligen som en liten söt sak.
Ja.
Supergott.
Mm.
Ja, men någon kaffe, vad dricker man om man inte dricker kaffe i? Jag tänker liksom till den här maten. Vad dricker man för viner i Neapel?
Ja, alltså i Campanien som är regionen där Napoli ligger gör man ju såklart massa olika fina viner, men inte så mycket som i resten av Italien faktiskt, utan det är en ganska liten vinproduktion.
Mm.
Om man jämför produktionen i Campanien med till exempel vinproduktionen i Veneto,
mm.
Så är det bara en tiondel av hur mycket vin som man gör i Veneto. Så det är ungefär 1 miljon flaskor om året som man gör totalt.
Mm.
Vilket gör att det kanske inte är så konstigt att vi inte har så mycket vin från Campanien i Sverige.
Nej.
Vilket är synd för att det finns väldigt många fina viner här.
Verkligen, och det som gör det speciellt det är ju att det finns en väldigt komplex jordmån i och med de här vulkaniska inslagen.
Mm.
Sen är det ju ett varmt område, men du har också områden kring Amalfikusten där du har väldigt fin bris från havet. Det finns ett område som heter Irpinia där de har faktiskt till och med snö på vintrarna, så att det är väldigt liksom, stora temperaturskillnader. Mm. Så det finns otroliga skillnader i ett ganska litet vinområde ändå.
Mm, verkligen. Och precis som du säger, det här med den här vulkaniska jorden, att den har väldigt mycket mineralitet och den är också kalkrik för att en stor del av området har varit gammal sjöbotten. Så det finns ju också gamla fossiler från havsdjur som ligger kvar i jordarna.
Precis. Och de viner som är kändast, några av dem, de har 4 DOCG, sådana här högsta kvalitetsbeteckningar. Och det är Aglianico del Taburno, det är ett vin gjort på druvan Aglianico, som kanske är den mest kända.
Det är ett ganska kraftfullt rött vin.
Ja, ibland kallar de den Nebbiolo del Sud. Jag har lite svårt för jämförelser, att man säger söderns, eller södra Italiens Nebbiolo.
Ja.
Jag tycker inte den jämförelsen är så jättebra heller, för de är ganska olika.
Mm.
Men det de har gemensamt är att de ger liksom långlivade viner och mycket tanniner.
Mm.
Och väldigt kraftfulla.
Mm.
Och sen har vi ju Taurasi, och det är också på Aglianico-druvan.
Mm.
Och sen har vi 2 vita viner som har DOCG. Fiano di Avellino och Greco di Tufo.
Ja.
De är ganska så här aromatiska och blommiga.
Ja.
Och samtidigt den här mineralsältan.
Ja, verkligen. Jag tycker att de är fantastiska. Mm. Jag tycker framför allt om de vita vinerna från Campanien. Jag tycker att de är otroliga. Alltså Greco di Tufo, den har nästan också nästan lite som en så här balsamisk ton ibland kan jag tycka, när de är riktigt bra. Lite som en hint av så här eukalyptus och mynta i den här fina stora frukten.
Just det, ja.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, de är komplexa vita viner.
Verkligen, och ibland får de också, alltså, Falangina, sa vi det? Det är också en annan sån druvsort som är...
Precis, den är också väldigt...
Väldigt känd, en grön druvsort som är väldigt känd härifrån. Sen finns ju den här Coda di Volpe. Har du hört talas om den?
Ja, det är så roligt namn. Det betyder ju rävsvans.
Ja.
Och det hänger ju ihop med att när druvarna växer så blir klasen så här väldigt lång.
Ja.
Så det har den fått sitt namn ifrån.
Ja, precis. Och vet du att den har också ett annat namn?
Nej.
Den heter också Caprettone.
Jaha.
Ja. Och Caprettone, capra på italienska, betyder get. Och den här rävsvansen då kan också liknas vid ett getskägg.
Okej, så det beror lite på vilken bild man föredrar. Ja,
precis.
Capretone.
Det är många djur i den druvan. Men den odlas ju framför allt på Vesuvius, eller på de vesuvianska områdena.
Precis. Sen har vi också Piedirosso.
Piedirosso, ja, men den är intressant.
Inte jättekänd.
Nej.
men en väldigt speciell druva.
Alltså den smakar ju väldigt annorlunda mot resten av Campaniens röda viner.
Mm.
Den har nästan liksom en doft av rosor.
Mm, lite mer floral.
Ja, verkligen. Jättefin.
Men jag tänker på med vulkan, vi pratar om vulkanisk jordmån och vulkaniska element i vinerna.
Ja.
Vulkanen Vesuvius.
Den är väldigt påtaglig i allt egentligen i det
den
här
är
området.
Det. Sen har du också området Campi Flegrei som är ett stort vulkaniskt område i närheten också. Det är det faktum att man har en levande, en aktiv vulkan så nära. Det tänker jag har påverkat väldigt mycket människorna och mentaliteten.
Ja, verkligen, det är ju farligt egentligen.
Det är
ju
farligt och jag vet inte om du har sett det, men man ser ju att folk har ju bosatt sig nere vid vulkanens fot. Och det går liksom högre och högre upp för att man måste ju någonstans att bo. Det är en ganska tätbefolkad stad i Apel. Och jag tänker mig att våga ta den risken att bo på vulkanens sluttningar, då... Mm.
Då är man modig.
Då är man modig, eller så har man inte så mycket val.
Nej.
Så att det är ju en ständig liksom känsla av en naturmakt som kan, en naturkraft som verkligen kan
när som helst.
Ta över när som helst. Och det har ju hänt flera gånger historiskt också.
Mm.
Men det som jag tycker är kul med Neapel är att den här känslan av att leva i ovisshet har ju smittat av sig på att människor är ganska vidskepliga.
Mm.
Man håller på ganska mycket med liksom ritualer och tror på att vissa saker bringar tur, andra otur. Och det tänker jag hänger ihop med den här situationen man lever i.
Med skrockfulla.
Ja, skrockfulla, lite vidskepliga och men också på ett härligt sätt tycker jag lite spirituella. Att man liksom vågar tro på att det finns andar, det finns goda krafter.
Mm.
Det är inte främmande för napoletanerna att ta med det i sitt vanliga liv.
Nej.
Något som en del kanske skulle tycka var lite flummigt.
Ja,
eller...
men visst finns det så här Porta Fortuna,
ja,
som är
precis.
Typiska för
jag brukar ha med en själv faktiskt i väskan. Jag är lite så här skrockfull också.
Fortuna, ska vi säga. Porta Fortuna betyder ju
lyckobärare,
eller
liksom lyckobringare. Och det finns ju det här lilla hornet, Il Corno Porta Fortuna, som är, ser ut som en chilifrukt, som man ser överallt i Neapel.
Mm.
Den är ursprungligen... Det kommer ursprungligen från att det är någon typ av fallossymbol från gammal mytologi. För att den ska ge så här virilitet och kraft.
Ja.
Och så har den blivit liksom format mer och mer som en chili. och den ursprungligen så gjordes den i korall, de här fina varianterna.
Ja.
Och nu så ser man ju i Neapel de här överallt som bling-bling också. Souvenirer, det kan vara plast eller i glas. Eller så här. Men de är väldigt närvarande.
Mm.
Och de ska alltså bringa tur.
Ja. Vart ska man ha dem då?
Det finns alla möjliga varianter. Det finns liksom, jag har ett armband, jag har en nyckelring, jag har en sån här som hänger i köket. Den tror jag gick sönder i och för sig. Jag vet inte om
har
det
du, betyder. Har du mycket tur?
Jag vet inte. Den där gick ju sönder, så jag är lite så här rädd att det betyder något. Men jag har också hört, det är inte bra om de går sönder, men jag har även hört så att när de går sönder så betyder det att man har så mycket lycka i sitt liv att man behöver den inte längre.
Så man kan ju vända på 14 olika.
Precis. Man kan, det är så, det som är bra med vidskepelse, man kan alltid vända det till sin egen fördel. Så, nej, men så här tänker jag. Jag väljer att tro det här.
Ja.
Men jag tycker det är väldigt fint. Jag gillar den här delen i Neapel. Att det är liksom levande och det är ingenting fånigt med det. En annan rolig sak är att man spelar mycket lotto i Neapel, eller i Italien uttaget. Och Lottot föddes ju i Genova ursprungligen, men det kom till Neapel på 1600-talet.
Mm.
Och det är ju liksom Lottons huvudstad. Och många spelar.
Jaha, det visste jag faktiskt inte.
Nej, det är väldigt stort och har varit väldigt länge. Och det som är väldigt speciellt med Lotto är att för att få tur i spelandet så använder, givetvis inte alla, men många använder sig av någonting som kallas smorfian.
Okej, vad är det?
Det är en slags drömbok.
Jaha.
Den handlar om, det är alltså en typ av numerologi. Man tror på värdet i vissa nummer. Och där handlar det om att man konverterar olika fenomen som man har drömt om. Du har drömt om en hund.
Mm.
Då söker du upp det i det här lexikonet, den här smorfian med icke-nummer.
Ja.
Och då står det här numret för en siffra och då är det det som du ska spela på.
Ah. Okay.
Så ditt undermedvetna producerar saker som du sen ska översätta i nummer för att få tur i lotteriet. Och det finns liksom så här, nummer 48, den döda som talar. Nummer 10 står för bönor, så det kan vara allt ifrån vardagliga fenomen. 23, il pazzo, eller vad är det, oshemo. Idiot, liksom. Så att det finns så här, allt mellan himmel och jord.
Ja.
Och det är också en sån här härlig levande del i kulturen.
Ja, verkligen. Vad häftigt.
Mm. Det finns mycket mer att säga om det. Men jag tror som sagt att närheten till vulkanen, men sen också att det här är en stad där med en sån speciell historia, med så mycket olika influenser från olika religioner, kulturer. Det finns så mycket, många myter, det finns så mycket mystik, det finns så mycket levande historia som är liksom ständigt närvarande i den här stan.
Mm.
Så att, att vara liksom, att det här okulta och lite spirituella är med i vanliga livet, det är liksom en självklarhet i den här staden. Mm. Det finns en annan tradition som är en katedral som heter San Gennaro. Och där så samlas folk 3 gånger per år för att bevittna ett mirakel. Som är, San Gennaro är stadens skyddshelgon.
Mm.
De har hans ben och blod bevarat i katedralen. Och 3 gånger om året så börjar det här blodet flyta. Alltså gå från fast form, torkad form, till att det
börjar
smälta.
Men tror du att det är så på riktigt?
Jag har inte varit där, så jag kan inte bekräfta det.
Nej.
Men alla som är där och det som man liksom rapporterar i medierna, det är liksom, nu har det hänt igen.
Jaha.
Och det är 3 specifika datum då.
Okej.
Och när det inte sker, nej, jag tror det är 2 gånger i maj och så är det någon gång, om du har september eller oktober.
Okej, vi får åka dit i maj.
Ja, vi måste kolla, jag tror inte förrän jag har sett det.
San Gennaro, det är typ helgonet Gunnar, kan man säga.
På precis. Gammgunnar.
Ja.
Men då säger de också att om det inte börjar flöda något år,
ja.
Det här tycker jag också är kul, hur man kan vända på myter, då är det inte liksom att nej, myten stämmer inte, utan om det förblir torkat, då betyder det att någonting hemskt ska hända. Så till exempel 1980, då var det en hemsk jordbävning i området. Då flöt inte blodet.
Nej.
Och 2020 under covid flöt inte heller.
Nej.
Så då får man förklaringen där.
Ja, då får man förklaringen.
Ja.
Ja, Sankt Gunnar, han vet mycket, mycket mer än vad vi vet.
Han vet allt.
Ja.
Ja, så det är bara...
Ja, vad härligt att djupdyka i den här fantastiska staden.
Ja, och det finns jättemycket mer att säga.
Ja.
Som vi inte hinner med. Men jag tänker att vi ska lämna våra lyssnare med några tips.
Ja.
Antingen kring staden, vad man kan se. Eller... Kan man lära sig någonting om napolitansk kultur om man vill liksom utforska mer?
Ja, jag har ett jättebra boktips faktiskt.
Mm.
Som många kanske redan känner till. Mm. Elena Ferrante kom ut med en romansvit, 4 böcker.
Mm.
Om 2 väninnor som utspelar sig i Neapel från 50-talet fram till mitten av 2000-talet. Så då får man ju verkligen följa staden under många, många år.
Precis.
Det är en fantastisk bok.
Mm. Den beskriver ju både liksom
alla böckerna,
politik och utveckling, men den beskriver ju också väldigt mycket den här stämningen i staden.
Ja.
Både det här mystiska, det här våldsamma, det här tuffa och det här vackra.
Ja, så den är... det är en väldigt, väldigt fin beskrivning. Den finns också som serie på HBO.
Ja, just
de har
det.
Gjort har en sett. Filmatisering som också är väldigt bra.
Mm.
Där får man också höra väldigt mycket napolitanska.
Bara det kan vara värt det.
Mm. Har du några tips?
Ja, men om man åker till Neapel så skulle jag vilja tipsa om... Det finns ett fantastiskt arkeologiskt museum. Sen så finns det en helt otrolig skulptur som jag har sett som heter Cristo Velato. Alltså, vad säger man? Beslöjade Kristus. Det är en marmorstaty som är helt... overkligt vacker.
Mm.
Som nästan
med
ser ut som
en slöja
att,
då i marmor?
Ja, liksom han ligger ner och så är det liksom täckt med en slöja. Bara att kunna göra en sån sak i marmor. Den är så vacker och nästan som att man känner att den här Kristus ska resa sig upp och börja gå. Vilket säkert skulle kunna hända i Neapel. Det här kan allt hända. Så missa inte den. Och sen så finns det ju något fantastiskt som är underjordiska Neapel. Napoli Sotterranea, ja, som ett stort underjordiskt system.
Med katakomberna och
det är gator och torg och akvedukter som byggdes av, delvis av romare och greker. Men det har också använts som skydd under andra världskriget. Mm. Så det är liksom att det går upp i olika hus och så här. Ja. Det är öppet för turister. De öppnade upp det här på 70-talet någon gång.
Så det finns liksom en stad under staden, en underjordisk,
ja, bara Neapel. Det. Ja. Som om Neapel inte vore häftigt nog så, ja, finns det en till stad, ja, under.
Ja, alltså det är så häftigt.
Så
det
jag säger så här, okej, vi håller med Goethe och, ja, och uttrycket se Neapel och dö. Fast jag tycker man ska se Neapel flera gånger.
Ja,
men
jag tycker inte att man behöver dö.
Jag tycker inte man behöver dö. Jag tycker, nej, man kan fortsätta åka till Neapel.
Ja, jag tycker också det.
Det finns alltid mer att upptäcka.
Verkligen. Men ska vi säga så för den här gången? Och så får vi se vad det blir för någonting vi ska prata om nästa gång.
Ja, vi får klura vidare på det.
Ja.
Tack för idag.
Ja, tack för idag.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.